Vad har jag här? Det är inte svenska flaggans dag. Men det är någonting annat som i varje fall de fotbollsintresserade vill fira. Att Sverige har gått till åttondelsfinal i fotbolls-VM. Och vi som följer VM tycker att det är fantastiskt kul. Kan det bli som 1994 när Sverige kom trea? Vi vet inte. Men det vi vet är att det är laget som har gjort det. Fotbollslaget. Laget har ju många individuellt duktiga fotbollsspelare, men som inte är i världsklass, som Messi och Ronaldo och de här andra. Men tillsammans är laget större än jaget. Och det är ju jätteroligt. Men det är också så att utan en duktig coach, alltså ledaren som då heter Janne Andersson, så hade det nog inte gått så bra. Det är de flesta överens om. Och utan lagkaptenen Andreas Granqvist från Påarp, kallad Granen, som Janne valt ut, så hade inte heller laget fungerat tillräckligt bra, tror jag. Och vid ett tillfälle i matchen Sverige-Mexiko, jag vet inte om ni som såg den, så ramlade en av de viktigaste spelarna i svenska landslaget, Albin Ekdal. Och han låg där och kved lite grann, och då går lagkaptenen fram, tar upp honom, ligger inte där och glöttar dig, utan kom in i matchen igen. Så reser han honom upp och för in honom i matchen, för han behövs i laget. Så att vilken lagkapten, ja, men det är en som man kan lita på. Och det behöver vi, folk som vi kan lita på, ledare som vi kan lita på. Och Jesus hade, precis som Tutu sa, han hade ju olika spelare av rang och personligheter. Det var enkla fiskar, det var lärda män. Och många i det här tolvmannalaget, de var ju 12 lärjungar som vi vet, gjorde ju bort sig då och då också. Och i detta gäng väljer då coachen, den stora coachen, ut en person. En person att ta över när Jesus försvinner från jordelivet. Och det är, som vi hörde, Simon, som blir kallad Petrus, klippan. Och då vet vi till och med också, som Tutu sa, att längre fram så händer det ju saker och ting. Han till och med förnekar Jesus. Nu vet du, står vid elden precis före korsfästelsen, och Jesus, den stora coachen, har blivit tillfångatagen. Och han sa att han ska aldrig svika den här sin mästare, sin rabbi. Men det är precis det han gör. Och man tycker, många kanske tycker att han är ju stort kräk, den här Petrus. Och feg är han också. Och fast att Jesus visste detta, så väljer han ut honom till att bli ledare för den kommande kyrkan. Varför? Jo, för Jesus har ju inga andra människor än oss allesammans, med våra fel och brister. Han har ju bara oss. Men tillsammans med den stora coachen så vet vi att underbara saker kan ske. Och det är ju härligt att veta. Dagens predikotext som jag läste, den är hämtad från kapitel 16. Och den tilldrar sig i en stad eller en by som heter Caesarea Philippi. Den ligger rätt många mil norr om Genesarets sjö i Israel. Och då ställer sig Jesus frågan till sina lärjungar: vem säger människorna, de andra människorna, att människosonen, det vill säga jag, är? Och det är ju den frågan som många har ställt under historiens gång, i böcker och i forskningar och allting. Men denna gången och första gången så ställs den av Jesus själv. Och han ställer den till sina lärjungar som vid den här tiden hade varit med honom en lång tid och borde veta vem han var. De hade ju följt honom nära, hört honom predika, göra underverk med mera under de år de var tillsammans med honom. Men de kanske hade inte ställt sig den här frågan att vem han egentligen var och vilket uppdrag han hade. De hade ju kallat honom rabbi, som betyder mästare. Och han var ju en lärare och en mästare, för han kunde ju mycket och sa kloka saker. Men det är inte förrän efter hans död och uppståndelse som han blir herren för dem. Det vet vi. Men vid det här tillfället i alla fall, i Caesarea Philippi, är det en ganska lugn period i Jesu liv. Snart ska han gå upp på förklaringsberget. Och därför en del lärjungar berätta att hans egentliga ärende under jordelivet är att han snart ska dö och försona mänskligheten. Och i början när Jesus samlade sina lärjungar så frågade han ju inte så här: tror du på Gud? Eller tror du att jag är Guds son? Han frågade inte heller hur deras moral var, utan han sa istället: kom och se, följ med, så får vi se vad som händer. Men nu alltså hade de varit tillsammans länge och det var dags att ställa frågan, den stora frågan. Och under historiens gång har det kommit en massa förslag på vem Jesus är. Han är en vishetslärare, han är en revolutionär, han är en trollkar, han är en socialist. Och idag ställs frågan till oss som sitter här idag: vem säger vi att Jesus är? Lärjungarna provade att svara vad de hade hört att andra sa. Och någon sa att någon tror att du är Johannes döparen, fast det vet vi, och de skrattar kanske, han var död sedan länge, halshuggen. Och någon sa att profeten Elia, han levde ju för flera hundra år sedan. Så det kan inte heller stämma. Men då ställer Jesus frågan direkt till lärjungarna: vem tror ni att jag är? Och jag tror att det blev precis som här, helt tyst. Men efter ett tag så säger Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Och var han fick det ifrån, det kan vi bara ana. Och det verkar som Jesus blev jätteglad när han hörde Petrus säga detta. Han sa inte som en lärare: ja, det var rätt, sitt ner. Utan han lovsjunger Petrus och säger: salig är du, Petrus. Det här har Gud låtit dig förstå. Och på något vis är detta den första trosbekännelsen, kan man säga, som sägs. Att salig, du är Messias, den levande Gudens son. Det är en trosbekännelse. Och därför så talar också Jesus direkt efteråt om kyrkan. Det är faktiskt den enda gången i evangeliet som Jesus nämner ordet kyrka med stort K. För Jesus vet att det han gör och kommer att göra, alltså Petrus, kommer att få efterverkningar från den här lilla lärjungaskaran ut över jorden, över alla tider. Och idag har vi den världsvida kyrkan över hela världen, och det är ju som Jesu närvaro. Han är här mitt ibland oss här idag. Han är i Filippinerna, USA, Afrika, överallt. Alla andra organisationer och föreningar kommer ju och går. Filosofiska, politiska ideologier kommer och går. Men är man medlem i kyrkan med stort K så kan man inte strykas därifrån. Man kan aldrig dö ut ur kyrkan, även om man kroppsligen dör. För den klippa på vilken Jesus bygger sin kyrka dör aldrig. Och det är detta som Jesus säger till lärjungarna den här dagen. Och så ger han rätten till Petrus och sedan till lärjungarna att fortsätta förmedla det glada budskapet från Herren. Och vi som lever då 2000 år senare har fått detta budskap till oss som vi ska föra vidare till nästa generation. Det funkade alltså, det som Jesus gjorde när han valde ut Petrus och lärjungarna. Och nu kommer frågan till dig och mig: vem tror ni att Jesus är? Vem är Jesus för oss? Vi kan bara själv svara. Är han Messias, den levande Gudens son? För Gud använder ju oss vanliga människor. Han har inga andra, som jag sa. Vi är hans utsträckta händer. Och i denna tid när så mycket händer på vår jord är det extra viktigt att vara en budbärare och komma med det glada budskapet om försoning och hopp, trots att vi hör det här onda som sker omkring oss. För alla vi gör skillnad. Vi kan göra skillnad. Och Guds kärlek gäller ju oss alla. Power of love, som han sa ju när det var bröllop i England för ett tag sedan. Power of love. Och den stora coachen, han är med oss. Och då kan under ske. Och som ett exempel på detta så vet vi ju att vid tillfället så tar Jesus med fiskaren Simon Petrus i en båt för att predika för folket som står på stranden. Efter predikan så ber han Petrus ro längre ut på vattnet, det djupa vattnet, och lägga ut ett fiskenät. Och Simon är tveksam till detta eftersom han tidigare har provat att fiska där men inte fått något. Men i alla fall, han lägger i nätet, och vad händer där? Jo, han får ju en megastor fångst av fisk. Och Simon Petrus skäms och tycker att han har en för dålig tro. Men med denna händelsen vill Jesus säga att vi ska lita på honom när vi blir människofiskare. Det vill säga när vi sänds ut till dem vi möter i livet. Och kan då Gud använda Petrus som var så bristfällig, eller Paulus som först förföljde de kristna och som säger i Timoteusbrevet: Kristus kommit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Så kan Gud också använda oss, alla oss som sitter här, vi som vill. Vi blir alla utsända ut i världen. Och vad kan vi göra som Guds sändebud här i Helsingborg till exempel? Jo, göra gott på olika sätt och visa på Guds storhet. Vi kan hjälpa människor i nöd när de hotas av att bli utvisade ur vårt land. Vi kan trösta och styrka våra medmänniskor och berätta om Jesus och vad han gjort för oss alla, och förmedla den stora nåd som Gud genom Jesus ger till oss alla. Så när vi ser någon falla, på olika sätt kan man ju falla, gå fram till den medmänniskan, lyft upp honom eller henne och säg: kom in i matchen, livets match. Gud är med dig, han älskar dig. Och som avslutning ska jag läsa en dikt här av, jag ser mina vänner, Nils Bolander-vänner där nere. Nils Bolander var en diktare bland annat, och präst. Den heter Heligt tvång. Han sade: jag är för ung, för menlös i tanken och växten. Då föll Guds ande tvingande tung på hans själ och dikterade texten. Han sa: jag är för svag, en krympling och lytt i din kyrka. Då stod i hjärtat en bjudande lag och ropade: Gud är din styrka. Han sade: mästare kär, jag duger ju ingenting till. Skrymtare, säg som det verkligen är, säg att du inte vill. Jag ville inte som du, jag ville ha lättjans dagar. Herre, tag mig, tänd mig nu och sänd mig varthän du behagar. Amen.